Oj, så många fina ansikten. Och precis som Helena sa här så ska vi också få ha söndagsäventyr. Så alla som är 14 och upp till 37 går med Helena. Jag tänkte att vi ska prata lite om Elia idag. Vi kommer komma in på den här texten som Helena läste, men jag vill ge lite bakgrund först för att ni som inte kan berättelsen så väl ändå får lite hum om vad som pågår. Härligt med lite filmmusik också. Underbart. Det passar väl bra för jag kom faktiskt att tänka på en film som jag såg när jag var i eran ålder, så där 15-årsåldern. Då säkert några lite äldre här inne som kommer ihåg att det fanns en film med Harrison Ford som hette Jagad. Hur många har sett den filmen? Ja, men kolla. Det var ändå några stycken. Hela den filmen handlar om att Harrison Ford, och jag kommer inte ihåg vad karaktären hette. Vad hette han i filmen? Nej, minns vi inte. Men han är i alla fall anklagad för mord på sin egen fru som han inte har begått. Men det bevis som fanns tydde på att det var han. Och han är liksom, han har en mer eller mindre dödsdom över sig. Och vet att han är oskyldig och som jagas av polisen FBI under hela filmen. Så nu behöver ni inte se den. Jag sa i och för sig inte hur den slutade, men... Men där har vi Elia. Han är jagad. Han har gått under jorden. Han har ett pris på sitt huvud. Och anledningen är följande. Att Israel har fått en kung sedan ett tag tillbaka som heter Ahab. Och det var ingen schysst kille. Det står så här om Ahab när han blir kung då. Ahab, Omris son, blev kung över Israel under Asas 38:e regeringsår i Juda. Och han regerade 22 år i Samaria. Man hinner göra ganska mycket på 22 år. Ahab gjorde det som var ont dessutom i Herrens ögon. Mer än alla sina företrädare. Inte samma synder som, ja, så räknas det upp några kungar här. Utan han gifte sig dessutom med Isabel, dotter till Feniciernas kung Etbal. Och började tjäna Baal och tillbe honom. Han reste ett altare åt Baal i Baals templet. Och han lät göra en asherapåle. Och mer än alla de som före honom hade varit kungar över Israel handlade han så att han väckte Herrens, Israels Guds vrede. Och då ska man komma ihåg att Gud gång på gång presenteras som att han är sen till vrede. Rik på kärlek. Så att vi kan väcka Guds vrede, men jag skulle vilja säga att det är inte oftast det vi väcker. Jag tror att många gånger väcker Guds glädje. Jag tror att han många gånger ler över oss, över sånt som vi kanske inte tänker på, som vi gör i det vardagliga, hur vi ser varandra, kramar om varandra, allt det där som vi gör med omsorg. Men jag tror också att vi många gånger bedrövar Guds hjärta, väcker sorg. Jag tror att han många gånger ser med nöd på oss. Men vi kan också väcka hans vrede. Och det bästa är att titta på Jesus som är Gud själv som människa. Vad var det som gjorde att han blev vred? För det blev han ibland. Inte särskilt ofta. Men ibland så kunde han bli vred. Och det var ofta på maktens män som han blev vred. Ibland också på sina lärjungar. Men det var ofta samma sak då. Och det var att man hindrade folket från att komma nära Gud. Det väckte Guds vrede. Och det är det handlar om här djupa sätt också. Att Ahab promota Baalskulten, Asherakulten, så förledde han hela folket från Gud in i sånt som inte var så gött. Det var religioner som framhävde ett väldigt förfall moraliskt. Man hade både manlig och kvinnlig tempelprostitution. sexorgier och den biten liksom. Man kan säga att situationen är så att Guds folket faktiskt håller på att gå under. Så allvarligt är läget. Och läser vi vidare sen så kommer vi förstå att Elia till och med själv tror att han är den enda kvar som verkligen följer Gud. Det är situationen. Och Elia har då kallats ut av Gud för att föra folket tillbaka till sig. För det är det som alltid är Guds vilja, att vi ska komma tillbaka. Evangelietexten för idag läste vi inte idag, men där säger Jesus: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska ge er vila. Men Elia, han får en speciell kallelse. Han verkar vara ganska okänd vid det här laget när han en dag bara går fram inför Ahab och drottning Isabel och säger så här: så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning. Det är en speciell kallelse. Det är inte jante att säga så. Det kommer inte regna såvida inte jag säger att det ska regna. Och då ska man också komma ihåg, eller inte komma ihåg för det vet ni, då kan det vara intressant att veta att Baal var fruktbarhetsguden, som även kallades stormguden. Han var den som enligt den fenisiska tron lät det komma regn så att folket fick sina livsnödvändiga skördar. Och generellt är det regnperiod mellan oktober och april i Israel. Så ungefär halva året så kommer det med jämna mellanrum regn. Och sen är det ett halvår där det inte kommer så många droppar. Det hände ibland att det kom såna där torkperioder. Och ganska snabbt så tolkade man det här som att man har kommit i onåd med gudarna. Man såg något gudomligt straff i detta. Det här torkan får vi reda på längre fram att den varar i över 3 år. Så det är en väldigt lång och svår torkperiod. Det var inte ofta i historien som så långa torkperioder kom. Och att det dessutom skedde då i direkt timing med att Elia säger de här orden till kungen: det kommer inte regna om inte jag säger att jag ska göra det. Så går det ju efterhand inte att bortse från den kopplingen mellan Elia och torkan. Man kan väl säga så här att om Elia efter det uppträdandet hade ett pris på sitt huvud för att han var så fräck att komma inför kungen och säga något sånt och utmana, så kan man säga att efterhand så var han jagad för att man faktiskt hade sett att sambandet mellan Elia och torkan var direkt. Man förstod att det hade med Elias utsett Guds utsaga att göra. Och då kommer Herrens ord till Elia: bryt upp, efter han har sagt det här till Ahab då. Bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin öster om floden Jordan. Där kan du dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att förse dig med mat. Nu pratar vi inte fotboll, korpligan, utan vi pratar om de här fåglarna. Också ganska märklig del av kallelsen. Kerit betyder en som skär. Och man kan nog tänka att det namnet på bäcken kom just för att det var en rännil med smältvatten från bergen som liksom skar genom marken. Men kanske också kan man se att nu kommer en period i Elias kallelse där Gud behöver beskära honom. En period där Elia får verkligen vara totalt beroende av Gud. Och det är ganska mycket av ens vilja och drömmar och sånt som skalas bort då. Till det som bara är det enda nödvändiga. Och det är temat för den här söndagen. Ett är nödvändigt. Elia visste inte heller, tror jag, vart allt var på väg. Men läser vi något kapitel till så ser vi vart liksom allt sammanstrålar 3 år senare. Det är uppe på ett berg där Elia ensam som Herrens profet får möta 450 Baals profeter om en andlig kamp om vem som är. Vem har makten? Är det Baal eller är det Israel? Och det är för det som Gud börjar jobba med Elias karaktär, med Elias förtröstan och tillit. Och jag tror att Elia var en person som, han var ganska mycket så här handling. Han var inte rädd för att säga som saker och ting var och för att liksom ställa sig där i bräschen. Men han behövde lära sig att lyssna in Guds timing, tror jag. Sen tänker jag också vidare på det här med korparna. Det är ganska udda egentligen. En ganska udda grej att Gud har befallt korparna. Varför just korpar? Korparna var för judarna ett orent djur. Man skulle inte ha med dem att göra. Förmodligen för att de inte var särskilt... De bar ganska mycket bakterier i sitt sätt att leva. De åt rester av döda djur, asätare. Och lite som fiskmåsar som bara hittar lite skräp och käkar. Kan det vara så att Gud vill låta Elia förstå vad han ser att hans barn får för andlig mat? Kan det vara så att Gud vill att Elia ska förstå någonting av Guds hjärta? Det är det här mina barn får äta. Och samtidigt då så ser han hur det här, den här rännilen med det enda klara vattnet långsamt, långsamt sinar ut. För det är så det har varit i Israel också. Till slut så är vattnet slut. Elia kan inte längre vara kvar där i landet. Då får han, nu kommer vi in i dagens text då. Gå till Sarefat, säger Gud. Han har varit vid Kerit, han har varit där och han har blivit beskuren för att kunna bära den här frukten som är på väg. Nu sänds han in till Sarefat som betyder smält degel. Det talar man ibland om så här, samhällen där det är många olika nationaliteter så att det är en smält degel. Men smält degel det är egentligen där man rengör, alltså renar metall. Guld och silver behöver ju renas i eld och då har man det i en smält degel. Men också härda. Man häller den renade metallen för att den ska stelna till det nya. Och nu kommer en sån period i Elias liv. Där han behöver renas, prövas, härdas moraliskt. Och så vidare. Att våga gå på Guds befallningar när de verkar helt orimliga. För det första, Sarefat låg på fiendens territorium. Han sänds rakt in till dem som faktiskt är ute efter hans huvud. Det är lite som om ni har sett Sagan om ringen, om vi tar en till film. Frodo som ska gå rakt in i Mordors hjärta. Eller för att ta en bild som ni konfirmandrar förstår kanske lite bättre. Det är som om Daniel skulle stå i IFK-klacken. Och dessutom då... ja, så här sitter Daniel och gör nu. Och dessutom då har mage till att fråga en pappa med sitt barn. Kan du bjuda mig på en korv och bröd? Det är där vi är nu i uppgiften. Ja, det vilken ödmjuk handling ändå. Skulle du fixa det, Daniel? Nej. Dessutom då så var det moraliskt förkastligt i den här kulturen att ens vara en änka till last. För de hade det så fruktansvärt svårt som det var. De kunde inte ha någon som försörjde hemmet utan hon fick leva många gånger på andras välvilja och kanske på sitt barns arbetskraft. Och dessutom verkar den här änkan inte ha det stödet. För som vi förstår i samtalet så Hon håller på och samlar in ved. Hon håller på och försöker anrätta en sista måltid. Det är det enda hon har kvar. Och så får Elia uppgiften att vara henne till last. Och tänk också in då att Elia vet att det har med hans... Alltså han är direkt kopplad till att den här änkan har den nöd som hon har. I alla fall är det svårt, tror jag, att för Elia att ha det perspektivet också. Även om det inte är hans fel, så tror jag ändå att det måste ha varit en jobbig situation att se den nöden. Och han börjar med att be om vatten. Och det är okej. Vattnet är ju, visst det är en bristvara för alla, men det är ändå gemensam egendom. Det är inte hennes brunn, utan det är byns brunn. Det är okej. Hon går för att hämta vatten, och då så säger han: kan du ge mig lite bröd också? Och där tar det stopp liksom. Och änkan säger som det är: nej, alltså jag har bara så det räcker till mig och mitt barn om vi är dö. Det är det sista jag har. Och då får Elia ett ord från Gud som han talar ut. Och varför jag tror att han får det från Gud, inte bara för att han är en profet, utan för att det är så mycket Gud på att börja det här: var inte rädd. Det säger Gud ofta till oss. Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit med den. Gör som du har sagt, men köp först en korv och bröd till mig. Sen kan du köpa till dig och din son. Ty så säger Israels Gud, Herren: mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden. Jag tror att Gud i det här jobbar på Elias karaktär, Elias ödmjukhet, Elias tillit till Gud. Men han jobbar samtidigt i kvinnan. Och han, till att börja med, låter han kvinnan få faktiskt för en gångs skull vara någon som kan ge till någon annan. Det mår vi bra av. Att för en stund glömma vår egen brist och faktiskt kunna hjälpa någon som i stunden har det jobbigare än jag. Men sen reagerar jag på att kvinnan säger: så sant som Herren din Gud lever, till Elia. Hon säger två saker i det. Dels så säger hon att Herren lever. Hon tror på Gud. Men hon säger samtidigt att hon inte har den relationen till Israels Gud. Så sant Herren din Gud lever. Och det är det som Gud gör också genom detta. Att han hjälper den här kvinnan att gå från steget att tro på att Gud finns till att bli hennes Gud. Till att börja möta hennes behov. Och det är det svåraste steget av allt. För då måste man våga sätta Gud först. För annars så kommer vi alltid att tro på honom men inte ta det han säger till oss. Kommer vi inte våga tro på att vi är älskade? Då tror vi, kommer vi inte våga tro på att vi att vi faktiskt får när vi ber och så här. Det har ju att göra med att vi har satt Gud först, att vi har liksom satt hela tyngdpunkten på Gud. Det är inte liksom att Gud är där så står man liksom och nuddar lite så här fast, utan den här kvinnan behöver ta liksom hela sin tyngd på att Gud faktiskt menar det han säger till henne. Sätter du mig först så kommer jag se till så att du aldrig kommer att behöva svälta ihjäl. Och det är så att Gud, det står att du låter min bägare flöda över, säger Gud i psalm 23. Och det är just för att när människor tar det steget och våga tro att Gud är god. Våga sätta sin tillit till att han är god. Gud låter inte de människorna, sina barn, komma på skam. Utan det behagar Gud. Och det ger också Gud rätten. Den människan har gett Gud rätten att ha sitt flöde in i sitt liv. Guds flöde in i sitt liv. Och genom sitt liv till andra. Gud låter inte barnen komma på skam. Däremot, skam, det här som vi avskyr. Det finns en väldigt intressant koppling mellan skam och avgudar. Gång på gång när det talas om skam i Bibeln så talas det om avgudar. Det är då vi känner skam, när vi har satsat på fel häst. När vi någonstans har satt vår lit till en Gud som faktiskt inte möter våra behov, utan som bara ger den där snabba kicken när vi vill ha det. Och sen kommer tomheten och skammen. Men Gud är tvärtom. Det är ofta det där svåra, att våga lita på att han faktiskt är god och ta det steget, och gör vi det kommer välsignelsen. Välsignelsen, segern, kommer för Elia på berget Karmelsen. Jag avslöjar den berättelsen här i slutet. Men ett är nödvändigt. Inget Karmel utan Kerit. Ingen härlighet utan korset. Vi kommer inte att kunna leva och se alla de Guds löften som han har till oss om vi inte lägger ner vårt liv vid korset först. Jag vill avsluta med en sista berättelse från mitt eget liv. Ibland har man såna här starka, stora vittnesbörd. Det här är inte ett sånt. Fast det var stort för mig. Och jag tycker det visar på just det jag har förkunnat om här. För kanske 10 år sedan, knappt, men något sånt. Då var vi på semester, lite Sverigesemester med familjen. Jag är gammal stensamlare. Jag är egentligen en samlarmänniska. Så att jag har väldigt lätt för att fastna i samlande. Kanske finns någon mer här inne. Men det här med stenar, det har jag lämnat bakom mig. Jag är lite mognare nu. Nej, skojar. Men lite sådär, man tappar intresset. Men jag hade väldigt mycket olika stenar. Jag hade nästan alla liksom, ädelstenar och halvädelstenar man kunde ha. Och en del hade jag hittat, en del köpt. Men jag hittade faktiskt ganska mycket av så här lite ovanligare stenar. Ametist och lite sånt. Men det var en sten som jag aldrig hittade. Och det är den sten jag tillbringat absolut flest timmar med att leta efter. Och det är bärnsten. Hur många har hittat bärnsten i naturen? Ja, det är 2-3 händer. Jag vet till exempel, jag åkte med en kompis på en resa till Danmark. Och där visste jag ju, men i Danmark finns det bärnsten. Och jag tycker så synd om kompisen, för att på varenda kort från den här resan så går han liksom, och så 2 meter ifrån går jag så här liksom. Jag var inte en roligt sällskap. Och jag hittade ju ingen bärnsten heller. Så jag borde satsat på sen. Men i alla fall, nu är vi på genomresa. Och så ska vi stanna till vid Falsterbo. För där har min fru då läst att det är en jättefin strand. Och så läser jag lite och så ser jag. Och den är känd för sina bärnstensfynd. Och vi tror ju att dött kan få liv här i kyrkan. Och mitt stenintresse fick liv när jag läste det. Och så skulle vi bara vara där en timme. Och det var en sån här solig dag. Och jag visste att min fru kommer inte bli så imponerad av mig. Om jag liksom tillbringar den timmen med att gå omkring och leta bärnsten. Så det var en sån här liten kamp i köttet. Och jag beslutade mig för att nej, det är faktiskt inte så viktigt. Så jag sa till Gud ändå så här. Okej, Gud, jag fattar. Jag ska inte leta bärnsten. Men om det finns en bärnsten här på stranden, låt mig få hitta den då. Amen. Och sen så såg jag min fru och mina barn och vi hade en jättemysig stund. Och vid ett tillfälle så kunde vi ta en liten strandpromenad också och vi gick och pratade. Och så gick vi och pratade och så bara tittade jag ner när jag tar ett steg. Och precis där jag sätter min stortå ligger en bärnsten. Och för mig blev det så tydligt då. Jag tänkte direkt på det här bibelordet. Sök först Guds rike. Så kommer allt det andra att tillfalla er också. Och det var, jag upplevde det lite så att på något sätt Gud liksom bekräftade att jag gjorde rätt val. Och därför ville han välsigna mig. Fråga mig inte vad den bärnstenen är nu, för jag har tappat bort den. Men det stora var faktiskt det jag upplevde att Gud, alltså den kärleken från Gud. Ett är nödvändigt att våga tro att Gud är god. Amen. Vi kan, lovsångsmusikerna kan komma upp och så kan ni bara ställa er upp så får jag be lite kort för er. Ja, tack Gud för att du är en god Gud. Att du älskar att välsigna dina barn. Tack att du är rik på kärlek och barmhärtighet. Sen till vrede, snar att förlåta. Tack att du vet precis vad vi behöver och du kan fylla det behovet. Tack att du ser en väg genom det som är mörkt och trassligt för den som är i en sån period i livet. Tack att du säger till den personen, var inte rädd. Lägg ditt liv i mina händer. Tack Herre att vi inte kommer komma på skam när vi tar beslutet att lägga vårt liv, vår omöjliga situation, vårt dåliga samvete, våra drömmar, vår längtan, vår hälsa, när vi lägger det i dina händer. När vi sätter hela vår vikt på dig. Amen.